Vad skulle det handla om att tala hopp? Och när han frågade om jag kunde det den här söndagen så ja, känns lite ovant att stå här, men samtidigt väldigt roligt. Och få se vad jag kan säga om det här att tala hopp. Jag ska läsa ett bibelord ifrån Apostlagärningarna 27. Och jag hoppar in mitt i ett sammanhang där. Från 27 och vers 18. Där står det så här. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de, alltså sjömännen, vräka lasten över bord. På tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: Ni män, ni skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt och han sa: Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det blir så som han har sagt mig. Amen. Det här är ju från resan till Rom, som det brukar kallas. Paulus, han ska ställa för kejsaren för att försvara sin tro. Det är en officer som har hand om honom och ska föra honom dit. Han får ha med sig några av sina vänner, Lukas, som skriver honom mer. De har kommit till Kreta. Det börjar bli höst, ungefär som nu, oktober, november. Det står att fastedagen, Yom Kippur, som ju firas någon gång i oktober i Israel, var över. Paulus varnar dem och säger att vi ska stanna här på Kreta. Därför att det är höst, det kan hända vad som helst på havet. Men så står det i någon vers innan där att de litade mer på vad styrmannen och skeppsägaren sa än på Paulus. Och så ger de sig iväg ändå mot Rom. Och så råkar de ut för den här stormen. Som inte bara är en natt, utan som håller på i 14 dagar. Och skeppet måste ha varit ett ganska stort skepp med 276 personer står det ombord. Det liksom bara driver omkring på öppna havet som en kork. Och så, som jag läste här, att de säger till slut så förlorade vi allt hopp om räddning. Då trädde Paulus fram och lite ironiskt först i början när ni skulle ha lytt mig. Men sen talar han hopp till dem. Gud har sagt mig, eller en ängel från Gud har sagt mig, att skeppet och lasten kommer att gå förlorat, men ni kommer att klara er allihop. Och jag litar på att det blir så som Gud har sagt. Alltså att tala hopp förankrat i Gud själv. Och när vi läser vidare så ser vi att det blir på det sättet. De räddas. Ingen av personerna går förlorad. Bara det materiella. Att tala hopp när man har förlorat allt hopp om räddning. Vi använder ju ordet hopp lite olika sådär. Ja, vi hoppas det. Jag hoppas att det blir så här. Det är liksom lite ovisst. En god önskan, en god tanke, en god vilja. Men liksom inte säkert. Men när Bibeln talar om hopp, då är det just förankrat i Gud själv. Fast, säkert, tryggt. I Hebreerbrevet 6:19-20 så står det så här: detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Hoppet är ett säkert och tryggt själens ankare som är förankrat innanför förlåten. Vad betyder det? Ja, förlåten eller förhänget, det var ju det här jättestora draperiet i templet. 10 gånger 10 meter. Hur högt är det här? 8? Kanske 10 på det hållet. Ganska tjockt. Som skilde liksom den stora tempelsalen där prästerna liksom tjänstgjorde från det allra heligaste. Där det som man sa var Guds tron var. Där arken fanns med nådastolen och med de här gyllene änglarna på varsin sida. Och det som skulle vara Guds tron, där Guds närvaro här på jorden liksom fanns. Och dit bara överste prästen fick gå in en gång om året för att offra för folkets synder. Alltså hoppet, det är förankrat i Gud själv. Och dessutom så är det som att Hebreerbrevets författare vill förstärka det med att dit gick också Jesus in och öppnade vägen för oss. Det står ju att den här förlåten brast. Hoppet är förankrat i Gud själv, i det Jesus har gjort för oss. Jag kanske har berättat någon gång förut i en sån här liten dråplig historia. Det var nere på kustgården. Några killar som skulle fiska med roddbåt och så sa de: har du inget ankare? Det är liksom så att inte båten blåser iväg, utan så att den liksom är där vi ska fiska. Och jag hade hittat ett litet fint ankare i garaget precis bara lite innan. På en hylla som låg. Så jag sa: ni får ta det här ankaret. Och de tog det till båten och de rodde ut och glada i hovet. Så kommer de tillbaka ganska snabbt och ser väldigt molokna ut. Och så: vi får be om ursäkt. Ja, vadå? Jo, vi slängde i allt. Ankaret och glömde att binda fast det vid repet. Så det försvann ner i havet. Och ibland, det jag har tänkt på det där ofta, att lite kan det vara så när vi liksom ska tala hopp. Jag hoppas det blir liksom så här. Det är liksom inte förankrat i något. Men när Bibeln talar om hopp, ja, då är det förankrat i Gud själv och i hans löften. Det kan man lita på. Det är tryggt och säkert. Det här året som Ida var inne på lite. Det har ju varit ett speciellt år, 2020. Och jag har känt personligen att jag har varit ganska missmodig och liksom ledsen och arg och allt möjligt det här året. På tal om det, jag såg Ingrid visa någon sån här liten rolig grej apropå det här med sommartid. Att någon som var en sån här liten ruta då att: jag tänker inte ställa tillbaka klockan, för jag vill inte ha en timme extra 2020. Det räcker som det är. Och lite så kan man känna, tycker jag, med det här året. Och det är några saker som liksom har påverkat mig. Det är dels våra afghanska flyktingvänner och det här med att de inte har fått uppehållstillstånd. Jag tyckte vi hade liksom jobbat så med det och gett så bra argument och på allt sätt. Och så bara blir det nej och det hjälper liksom ingenting. Då tänker man, ja, vad tjänar det till? Det finns ingen hopp, det är meningslöst liksom. Så var det lite det här med sörgården. Inte, jag vill inte hänga ut någon, men det tog mig väldigt hårt. Och så det här med viruset då, som när man står som ansvarig som jag nere vid kustgården, och på en vecka så försvann det bokningar för kanske 700 000. Och man bara tänker, hur blir det och vad ska man göra och ska vi stänga helt och så vidare. Och en del liksom sa, ja, bara stäng ner, det är inget att göra. Och andra liksom, nej, nu måste ni satsa liksom 100% på hemester istället. För att det liksom, ja, vad gör man? Och hur, och så vidare. Nu har det gått ganska, det gick i alla fall, men ändå. Och i det här känner jag också så här, man tänker liksom att, vad är det här egentligen? Är det liksom bara en... Det här händer med jämna mellanrum i en sån här pandemi. Eller är det ett Guds straff? Eller är det en förberedelse för svårare tider? Att vi liksom ska liksom rubbas lite i vår trygghet på oss själva? Eller är det någon slags födslovåndor för något positivt? En väckelsetid, en besökelsetid. När Gud liksom vill att vi ska börja söka honom och vända om. Jag skulle önska att jag kunde stå här idag och tala hopp och säga att så här är det och så här kommer det att bli. Det kan jag inte. Men jag fick en liten tanke för några veckor sedan när Ingrid predikade. Vi var borta i Älmeboda missionshus. Hon predikade från första Petribrevet. Det första kapitlet där det står att välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och sen står det, var glada när ni råkar ut för prövningar av olika slag. Och så var det en liten formulering som hon inte predikade så mycket om, men som jag liksom fastnade för i det här. Ungefär så här: en prövotid när äktheten i er tro prövas. Och jag kände att för mig blev det lite av ett svar. Det kanske kan vara olika för olika människor. Det här är en prövotid när äktheten i min tro prövas. Om hoppet håller. Om det är förankrat. Eller om jag bara liksom, nej, nu ger jag upp. Nu går jag hem och stänger dörren. Jag tycker en eloge till våra pastorer som har kämpat på under det här året. Och försökt hitta vägar och så vidare. Jag tänkte, vad skulle jag ha gjort om jag hade varit pastor här? Jag hade nog, ja, åkt hem och stängt dörren nästan. Vad sa du, Ingrid?
Det tror jag inte.
Det tror du inte. Nej, men så där kan man känna liksom att förlora hoppet, att liksom inte hitta liksom vägen framåt. I Gamla testamentet talas det om hopp. Där är det knutet till Gud själv, Israels folk. Gud är deras hopp. De andra folken, de har inget hopp. Därför att de inte håller sig till Herren, Gud själv. Med tiden i Gamla testamentet så kopplas hoppet mer och mer till Messias. Att det ska komma en Messias som ska liksom förändra allt. Han ska komma för att upprätta allt. Han ska komma för att... och döma all orättfärdighet, all ondska och så vidare. Till och med när de drivs bort i fångenskap så får profeten Jeremia tala till folket. Jag vet väl, säger Herren, vilka tankar jag har för er. Inte ofärdens tankar, utan fridens tankar. Till att ge er en framtid och ett hopp. I evangelierna talas det väldigt lite om hopp. Det är bara ett tillfälle som jag har hittat. Och visst, då är ju han här. Det som man hade hoppats på, även om man liksom diskuterar vem han är och om han är Messias eller ej, Jesus, så står det väldigt lite om hopp. Det är egentligen bara vid ett tillfälle, och då är det ett citat just från Gamla testamentet, att när man diskuterar vem Jesus var, så citerar man Jesaja, att till honom ska folken sätta sitt hopp, står det i Matteus. Men i apostlagärningarna och i breven sen så kommer det igen. Man talar väldigt mycket om hopp. Och vad är det? Vad beror det på? Jag tänker så här. Det är lite av det här som Erik har haft i sina bibelstudier nu redan, men ännu inte. Messias Jesus Kristus, han har kommit. Men han ska också komma igen. Vi är redan nu frälsta, men en dag så ska vi bli slutfrälsta. Och i perioden där, då lever vi i hoppet. Och Paulus, han är så han nästan liksom sammanfattar hela tron, hela evangeliet med just hopp. När han står inför rätta så säger han gång på gång, det är för mitt hopp som jag står här inför rätta. Det är för mitt hopp som jag anklagas inför er. Man tänker att han skulle säga att det är för min tro. Nej, han säger det är för mitt hopp. Och i Romarbrevet 8:24 så säger han att i hoppet är vi frälsta. Och i Efesierbrevet 1:18, det är en sån underbar vers, då står det så här. Jag ber att ert hjärtas ögon ska få ljus, så att ni ser vilket hopp ni har. Jag ber att ert hjärtas ögon ska få ljus, så ni ser vilket hopp ni har. Tänd ljuset, sa Ida. Ja, då ser vi. Jag ber att ert hjärtas ögon ska få ljus så ni ser vilket hopp ni har. Och i andra kapitlet så liksom vänder han tillbaka och säger, men tidigare då var ni utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni fått hopp. Och nu lever ni i hoppet. Messias har kommit, men han ska också komma igen. Och under den i tiden där så lever vi i hoppet, med ett hopp. Och i Kolosserbrevet 1:17 så säger han, Kristus i er, härlighetens hopp. Alltså ni har Kristus i era hjärtan. Garanten för att som han uppstod, som ju Erik så hade i sista bibelsyn, att som han uppstod ifrån de döda, så kommer ni också att få uppstå en dag i härlighet. Kristus är härlighetens hopp. Tre saker tycker jag har sett när jag satt och förberedde här, vad det här innebär för oss. Ja, det har ni redan fått upp där. Så. Det första som sägs är att vi ska vara uthålliga och ståndaktiga i hoppet. Att inte ge upp. I Thessalonikerbrevet där så skriver Paulus att han gläds över att de är ståndaktiga i hoppet. Att de inte ger upp. Och Och vi ska läsa det här från Hebreerbrevet. Bibelstället där det står det så här: kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en liten tid så kommer han som ska komma. Han ska inte dröja. Men min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan så har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till dem som tror och vinner sina själar. Alltså att vara uthålliga i hoppet. Att hoppet får bära oavsett hur omständigheterna ser ut. Det andra som sägs är att vi ska dela med oss utav vårt hopp. I första Petribrevet, i det bibelstället där, så står det: var ständigt beredda att svara i var och en som ber er förklara det hopp som ni har. Var beredda på att förklara vad det är ni hoppas på. Alltså det är liksom lite förberedelse i det där. Inte bara att oopsan, nu kom det en fråga här. Vad jag tror på, vad jag hoppas på. Utan var beredda, förbered er på det. På ett enkelt sätt kunna säga: det här tror jag på, det här hoppas jag på. I första Thessalonikerbrevet 4, 13 och 14 så står det att Paulus säger till dem att ni sörjer inte som de andra, de som inte har något hopp. Utan ni lever ju med ett hopp att få mötas igen. Var beredda att dela med er av det. Jag tänker att det kanske är en viktig sak just i den här tiden när det är oroligt och människor funderar och frågar. Var beredd på att försvara, för att tala om och dela med er om och svara på vad ert hopp innebär. Och det tredje som sägs om hoppet är ju att leva i enlighet med hoppet. Att hoppet får påverka vår livsstil. Och jag älskar det här bibelstället ifrån Titus. Det är en av de finaste verser som jag vet i Bibeln. När jag gick missionsskolan så var det den första liksom sammanhanget som jag fick jobba med för att göra en predikan. Så den sitter i alla tider, tror jag. Det står så här. Hör vad fint Paulus formulerade. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det här saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Guds nåd har uppenbarats till frälsning. Men den här frälsningen, den fostrar oss till att säga nej till vissa saker och att leva rätt och rättfärdigt och gudfruktigt medan vi väntar på det som är vårt hopp. Och det är som att Paulus vill säga så här att ni är Guds barn. Ni har Kristus i era hjärtan. Gud i himmelen, universums skapare, är er far. lev då i enlighet med det hoppet. Att tala hopp. Våra ord, de är ju inte neutrala. Ord kan såra. Ord kan skada. Ord kan göra ont. Men ord kan ju också bygga upp och uppmuntra. Skapa tro. Ge energi. Ge mod. Ge kraft. Så är det ju. När Jeremia får profetera till folket i Gamla testamentet om framtid och hopp, så tror jag att det var som en injektion som de fick. Okej. Han har sagt det. Gud har sagt det. Vi kör på det. När Paulus ställer sig upp där på skeppet och säger att Gud har sagt att ni kommer att bli räddade, då står det lite efter sammanhanget jag läste. Då fick de alla nytt mod. Något av det starkaste i den vägen för vår del och min del, det har jag berättat förut. Många år sedan, Inger och jag, vi visste ju det här egentligen, att om det inte sker ett mirakel så kan vi inte få barn tillsammans, och längtade efter barn. Och under flera år så kollade vi på olika, med fosterbarn och på adoptionscentrum med adoption. Och det var så här stängda dörrar, dunk, 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 dunk. Och så kom jag till ett, jag minns det där, det var en lördag eller söndag i helgen. Och jag satt och jag säger till Gud så här: Gud, nu släpper jag det här. Du får ta hand om det. Jag lovar att jag vill tjäna dig och vill försöka göra mitt bästa. Men du vet hur mycket jag längtar efter att få barn. Men jag släpper det nu. Så i veckan efter så åker vi till Göteborg på pastorsdagar. Onsdagskvällen så är det nattvardsfirande och egentligen inte alls något sånt där tillfälle för profetiska tilltalen och sånt. Men mitt i nattvarden där så stiger det fram en ung kille och bara säger: Gud har sagt till mig att det är ett par här som inte kan få barn. Men nu tar jag hand om det, säger Herren. Och det var som bara... Och så i veckan efter så liksom ringer telefonen och så bara var det igång. Ord av hopp i en hopplös situation. Sen tog det nästan 2 år. Jag brukar skoja och säga att vi är som elefanterna. Vi gick gravida i 2 år. Men så kom det en 7-åring och en 2-åring. Ja, men det, man kan ha såna här. Nu har det en speciell upplevelse och en speciell händelse. Men när ord som är liksom förankrade i Gud själv talas, ja, då skapas det något. Då föds det hopp. Då bär det. Då håller det. Sista bilden. Nu undrar ni här, vad är detta? Vad har det här med hopp att göra? Det är Sylvias gamla dockhus. Delar av det. Det har stått i källaren i över 30 år. Hon fick det jag gjorde liksom överdelen. Och så var det något år och sen ville hon inte ha det mer. Men ganska ung så sa hon så här: pappa, du får inte slå sönder det här. Utan jag hoppas att en dag kunna få ge det till mina barn. Så har det stått där nere i källaren och samlat damm. Då vet ni hur det var för dem. De förlorade sina tvillingar. De skulle bli 7 år nu. Men nu i december så fyller Charlie 4 år. Och nu så kom vi på här att nu ska vi fräscha upp det här gamla dockhuset. Jag har byggt till en våning under. Det är ju modernt nu, men man brukar bygga över, men det blev under istället. Och så ska det fräschas till lite mer. Och så tänkte jag så här. Ja, men det här är lite av en bit på hoppet. När Jesus lovar sina lärjungar att jag går bort för att bereda plats för er. Men jag ska komma tillbaka för jag vill att där jag är, där ska också ni vara. Så kan det kännas, ja men det här var så länge sedan. Det här löftet, det är det. Åren går, allt är ungefär som det brukar. Det möter saker som gör oss missmodiga och som man tror att nej, nu kan det inte bli så. Men det kommer, löftena står fast, de är förankrade i Gud själv. Och en dag blir de verklighet, mycket större, mycket finare, mycket bättre än vad vi någonsin kunde tänka. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är hoppets Gud. Tack för att du talar hopp. När du gör det Herre så är det förankrat. Det är fast och säkert. Herre, du ser om det är någon som känner hopplöshet och missmod och frågor, oro, bekymmer inför framtiden. Men Herre, jag ber att vi får förankra våra liv vid dig själv. Ta hand om var och en. Det ber jag om, Herre.